Jag skulle inte ta det där pillret om jag inte skulle vara säker på att jag kan välja när jag dör. Liksom, det vet jag helt säkert. För det är ju en sak att välja evig ungdom och så en annan sak att välja evigt liv.
I alla tider har människan fantiserat om evig ungdom. Men tänk om det inte bara var en fantasi. Tänk om evig ungdom var en verklig möjlighet. Ett verkligt val som vi kunde göra. Hur skulle världen se ut i så fall? Och skulle det eviga livet vara ett liv vi ville leva? Det här är första avsnittet av Framtidens människa. En podcastserie i 8 avsnitt. 8 samtal om 8 olika framtidsvisioner. Vissa är ljusare, andra mörkare, men de är alla på ett eller annat vis angelägna. Och vi börjar i kanske möjligtvis den ljusaste ändan, nämligen en fråga om ett liv där vi har möjlighet till evig ungdom. För att diskutera det så sitter jag, som heter Viktor Granö, på Befolkningsförbundets bastuavdelning högt uppe i kampen i Helsingfors tillsammans med familjeforskaren Anna Rothkirk. Hej på dig.
Hej Viktor.
Vilken är framtidens plats i ditt arbete?
Oj, vi sysslar just nu på Befolkningsförbundet massor med befolkningens framtid i Finland. Så faktiskt ganska mycket med såna här långa prognoser. Mm. Och det är ju så där att, ja, att vi vet ju ganska bra vad som händer nästa år och kanske inom 10 år. Men sen redan så där 30-40 år så börjar nog, med tanke på vad som händer i världen idag, inte minst inom teknologin, så vet vi att vi inte vet. Det enda vi vet är att det inte kommer att se ut som vi tror.
Ja, nativiteten i Finland sjunker dramatiskt, men att vi kanske har lösningen på den frågan i
vårt, ja, just det idag. Också. Ja, det
vi behöver inte nya människor.
Yes, nu har vi. Befolkningsförbundet rekommenderar det aldrig.
Okej, det här, helt kort om den här serien, så kommer de avslutande 4 avsnitten, avsnitt 58, att handla om kollaps, kaos och katastrof. Men det skjuter vi alltså nu för tillfället på framtiden och drömmer istället mera sådana, något som jag kallar för drömmar från Silicon Valley. Drömmar som det här, som teknokraterna drömmer om vår framtid. Och en dröm som väl har funnits med mänskligheten, jag vet inte, kanske från början, är drömmen om ett evigt liv eller evig ungdom. I regel har det här varit en fantasi eller kanske något som man hoppas att gudarna kan skänka en. Men i Silicon Valley så finns det faktiskt människor som har extra miljarder att investera, som investerar dessa extra miljarder i forskning som syftar till att försöka möjliggöra evig ungdom för människan. Till det här hör Sergey Brin, som är alltså en av grundarna till Google, som vars mål är att vi ska kunna bota döden, som han formulerade. I en bok som heter Om framtiden, som är skriven av Martin Rees, skriver Martin Rees att i Silicon Valley är begäret efter ett längre liv så kraftfullt att det skapar en marknad för exotiska behandlingar med icke-verifierad effektivitet. Ambrosia, ett nystartat företag som bildades 2016, erbjuder chefer i Silicon Valley transfusioner av ungt blod. Alltså att man får så här yngre människors blod injicerat i sina ådror för att kunna bli yngre. Det är bara som ett exempel på vilka mått människor är beredda att gå för att förlänga livet. Nåja, vi är nu inte här, ingen av oss har den typens kompetens att vi ska kunna utvärdera huruvida det här är medicinskt alls möjligt. Det är inte heller det vi ska diskutera. Eller jag vet inte, eller hur? Har du den kompetensen?
Nej, jag börjar nästan tänka på det här med ungt blod, att liksom hjälpa det.
Nej, jag har
för
inte provat heller.
Att inte gå in på alla andra aspekter av det där, men liksom,
ja, nej, alltså,
det är kanske från lättare ändan att om det är lösningen. Så.
Men varför inte prova om man kan? Ja. Men alltså faktum är väl, så mycket vet vi att åldrande är liksom det fysiska åldrande är en olöst gåta. Det finns många faktorer där. Cellernas degenerering är åtminstone en faktor där, men det finns många andra. Nåja. Vissa ledtrådar finns det, till exempel så vet man att om man har en låg kaloridiet, om man äter få kalorier så tycks man hållas, cellerna hållas yngre längre, men istället är man sen tröttare och slöare och har mindre kraft, så vet inte om det är värt det. Nåja, hur som helst, hur nu det här resultatet än uppnås, så tänker vi oss nu en framtid där det finns möjlighet att säg ta ett piller eller någonting som gör det möjligt att välja att inte åldras. Vi köper det här scenariot, möjligt eller inte. Eller rimligt eller inte. Om vi börjar där, vad tror du, Anna? Om det här, en sån här behandling fanns tillgänglig på marknaden och vi skulle känna till att det här är tryggt för oss att ta och det skulle vara något som människor i regel har också möjlighet, alltså råd att ta. Hur stor andel av befolkningen tror du att skulle ta det här?
Oj, det var svårt det där. Alltså det är ju klart att nog många skulle ta det, men sen började jag tänka på de diskussioner som skulle då föras. Och sen blir det ju snabbt ett tryck att liksom om 5% tar så är en annan, men om 95% tar så att är du sen den här lilla minoriteten som går omkring med rynkor. Liksom. Mm. Men sen det andra som jag tänker på genast är det där att när skulle man ta det där pillret?
Mm.
Att jag har ju då hemma en 13-åring som verkligen anser att till exempel mitt liv är över, att det händer ingenting intressant i mitt liv, liksom per definition. Just att mamma, du behöver inte vara på telefonen för det händer ju inte någonting med ditt liv. Och så frågar jag henne här i något skede att när, liksom, att när tycker hon att det livet är slut? Hon var så här, 23.
Okay.
Att det var helt klart för henne. Liksom. Så hon skulle då kanske vänta till 23 så skulle hon ta det där pillret. Mellan om jag då skulle ta själv där bilden så skulle jag kanske efterklokt nu kanske 35-36. Mm. Men inte tidigare i alla fall. Liksom så att det är ju det första egentligen, att när tar du det? Mm. Att om du alla får bilder samtidigt men människor i olika åldrar.
Ja, precis.
Så när skulle du ta det? Hur gammal är du nu?
Jag är 34,
fyller no, ja,
5 år.
Jag skulle säga ideal.
Ja, precis. En man i mina bästa år.
Precis.
Här kunde jag ju stanna. Nej, jag vet inte. Jag tänker mig att, eller jag föreställer mig det här som att det finns att åldrande, alltså någon slags degenerering som man inte då går in i. Att också om en 13-åring skulle börja ta det här pillret. Nu spekulerar jag bara. Om en 13-åring skulle ta det här pillret, skulle man fortfarande växa? Alltså jag menar, det finns skillnad på att mogna och att åldras. Eller finns det?
No, nej, alltså det här är just det. Nej.
Okay.
Alltså, när du talar om åldrande så jag träffade en sån där just expert på åldrande. Som framförallt forskar i alltså foster.
Mm.
Att, och, liksom, och dödlighet, åldrande och dödlighet hänger ihop, men att liksom dödligheten är allra störst före du föds. Sen när du liksom har fötts så okej, du mognar och växer förstås i andra. Okej, här är många olika processer som går in i varandra, men liksom, vi åldras ju hela tiden.
Ja, precis.
Några har sagt att den här liksom modala åldern är kring 70, att i något skede så når vi den gräns där man då ofta skulle ha dött bort utan modern medicin.
Förlåt, modala åldern?
Ja, den modala åldern för åldrande har du sagt att det är på ett sätt den liksom typiska åldern som vår art i genomsnitt liksom lever till.
Ja,
att efter det blir man väldigt gammal och efter det skulle du i de flesta fall ha, och du dör fortfarande om du inte använder liksom moderna då tricks
det.
Från det här ditt magiska piller till, men vi har ju då andra, framförallt antibiotika till exempel, är en sån sak. Det finns såna, jag har läst såna människor som nu säger att när de fyller 70 så tänker de sluta ta mediciner och gå till läkare, för de vill liksom dö på ett sätt en naturlig död.
I vilka
och
åldrar de säger så här? Va? De som säger så här kanske inte närmar sig kanske in 70 eller?
Nej, jo. Ah, det var okay. En som 72 som sa det, absolut.
Okay, okay.
Jo, alltså det är många nu som skriver om.
Just det.
Just det här med åldrande är också ett värdigt åldrande och en värdig död som vi kommer in på. Men nojo, så att man åldras nog hela tiden.
Mm.
Men sen det som vi tänker på med åldrande är ju på ett sätt det här när en vuxen börjar se gammal ut. Det här med rynkor och när det liksom sker en nedgång i dina fysiska krafter. Så här. Men det sker ju egentligen på väldigt många områden. Redan börjandes med sådär 20-24 är vi på många sätt i toppen fysiskt sett. Mm. Mellan sen just psykologiskt och kognitivt sett så är det ju nog senare. Så att då, ja. då kommer vi in till det här liksom...
Precis. Nå, ja. Vad är det som, vad är det som platåar? Är det,
ja, precis.
Ja, no, men vi säkert i de här frågorna om vad mognad innebär när det kommer på det kärsliga planen. Men ta den här nu enkla frågan att, som du ställde, att var skulle man stanna? Okej, vi säger nu då att man kan... Nej, men vi säger så här att det här pillret gör att man stannar i liksom fysisk åldrande eller fysiskt växande. Mm. Vi säger bara så, man stannar där i den fysiska åldern man har.
Men inte psykiska och sådär?
No, det tänker jag att vi inte kan slå fast när, utan att man... Nej, det skulle ju innebära att man fryser ner sig på något sätt. Alltså, cellerna hålls på den... ja. Du problematiserar, det blir så svårt nu det här.
Nej, förlåt, jag försöker bara förstå.
Det är bra, okej. Kropp, om vi nu bara vi, så här, man tar pillret och från den stunden så det här ser man fysiskt ut och kropp och mår fysiskt så som man gör den stunden.
Mm.
Ja. Mm. Okej.
Okay. Det där är nog väldigt intressant också på det sättet att och sen om man tänker på den, att liksom om det skulle vara så skulle då den här liksom själsliga tröttheten som kommer i en väldigt hög ålder. Det är vissa saker som då just efter 70, i synnerhet efter 80 kommer att en viss, du är inte lika öppen för nya saker, du lär dig inte nya saker lika lätt, du går ofta tillbaka till din egen barndom. Liksom, det sker en sån här, på ett egentligen ganska fint sätt, en sån här liksom, vad ska jag säga, neddämpning av många saker och tillbaka till de viktigaste starka minnena och så här. Nåja, så skulle den hända om du då skulle ha en 40-årig kropp, liksom att skulle du ändå ha det skede? Det tycker jag är en intressant fråga. Det vet vi då inte. Nej, men det ska vi få
det
se.
Vet vi då inte. Men jag tänker mig, för alltså jag, fast jag då bara är 34 så upplever jag ju att det är någonting som går långsammare än nu jämfört med för 10 år sedan för mig, både fysiskt och psykiskt. Att jag är inte mindre benägen att lära mig saker, eller mindre förmögen att lära mig saker, men jag känner att jag har, till exempel, när vi tar ett sånt här exempel som många säkert känner igen, återhämta sig efter att jag har druckit mycket alkohol. Så det här, jag kan inte återhämta mig lika snabbt som för 10 år sedan. Så med andra ord säger jag någon slags fysiska gränser som börjar komma emot. Redan nu.
Men om du skulle träna lite mer så skulle det kanske inte vara sådär. Nej, för här kommer vi till det här som redan sker nu. Att det är det som är ganska otroligt i min generation. Att om man tänker 50 år tillbaka så alltså vi åldras redan på ett annat sätt. Liksom. Alltså utan det här magiska bildet. Så att på ett sätt har vi redan fått ett magiskt bilder. Och det heter modern medicin. Och sen då för de liksom som har resurser och möjligheter att göra det. Det vill säga en väldigt liten del av världens befolkning. Men ändå så kost och träning. Att när man, som vi vet nu att liksom träningsmetoden har blivit så otroligt mycket effektivare. Och de här gamlingarna i Finland, de tränar ju. De går på liksom salen helt otroligt. Och just det här att du kan verkligen öva upp din muskelstyrka liksom nästan hur långt som helst och hur sent som helst. Och sen, så att egentligen inom till och med den här på ett sätt naturliga liksom boostande, utan att ändå gå in på alla de, vi har ju den nassen, alla möjliga andra också mediciner och sånt här. Men att, så där än så har vi sett en verkligen liksom skillnad i det fysiska åldrande. Att om man tänker på en av mina favoritförfattare, Simone de Beauvoir, så hon som då var sån där, verkligen pionjärkvinna och feminism och gjorde massa saker olika, så hon var ju så där att men nu kan jag liksom inte cykla mera. Och då var hon kanske 47 eller någonting sånt. Och nu är man liksom 87 så där kanske, att nu kanske jag inte kan cykla mera på isiga gator. Men liksom att, och det var den här i synnerhet fysiska saken betyder för åldrande och just hur snabbt dina då celler åldras, så den är väldigt viktig.
Det är faktiskt den här mycket uppskattade populär vetenskapliga författaren Yuval Noah Harari som har skrivit den Sapiens och Homo Deus, så där i Homo Deus så talar han just om det här att hur mycket vår livslängd redan har det här förlängts under de senaste 100 åren drygt. Och då menar han då att den här eviga ungdomen helt enkelt är den logiska förlängningen av den här processen. Så hur många skulle ta det här pillret Jag tänker mig att väldigt... Jag tror att det är någonting som de flesta människor skulle ta. Jag tror till och med kanske att det skulle finnas en ganska stark press på att man bör ta det på samma sätt som jämförbart med kanske vaccinationsmotstånd idag. Att inte låta sina barn vaccineras kan bli liksom jämförbart. Av den orsaken att om de flesta människor inte någonsin blir då äldre, äldre till den grad de behöver liksom vård. Så då, om du sen väljer att bli äldre, så vem ska då bekosta ditt det här vården, omvården av dig?
Mm. Det skulle bli social press på att ta det. Men sen med den stora andra frågan är ju då det här att vad gör vi med döden?
Mm.
Att för det första, jag skulle inte ha det där pillret om jag inte skulle vara säker på att jag kan välja när jag dör. Liksom det vet jag helt säkert. För det är ju en sak att välja evig ungdom och så en annan sak att välja evigt liv. Och när man hade det där, när du talade om tidigare i alla kulturer, när man har sökt efter den här ungdomens källa och ungdomens äpple, så de har ju varit liksom förknippade. Att har du evig ungdom så har du evigt liv.
Just det.
Men det här ditt piller, så vad jag förstått, så det är liksom mer så här att kroppen är... Men vi kan
ja,
ju...
Ja, no, vi kan, best, kan, för, ja. Jag föreställer mig alltså att det här piller man tar kontinuerligt.
Ja.
Och du kommer ändå välja att sluta upp att ta det och börja åldras om du gör det. Så tänker jag det.
Åldras, det ser ut som i sin skiffin att det går sådär, sådär på några minuter. Så, och så är du ett skelett.
Och sen å andra sidan så tänker jag att alltså döden försvinner ju inte. Du kan ju fortfarande dö i en sjukdom eller en olycka.
Ja.
Så tänker jag mig också.
Ja, just det.
De ramarna drar jag upp här kring
vårt universum.
Det innebär ju att döden blir något väldigt annorlunda.
Ja, så du kan sluta ta bilder och sen... Ja, så det blir ju ett sätt att mörda människor då, att man tar bort bilder från det.
Ja, det, ja, det kan man göra. Man kan
eller straffa straff. Dem. Eller,
ja. Ja, okej, ja, det kan man tänka. Ja, men okej, dödens plats. Om nu döden... Om det blir en avvikelse att dö av ålderdom och det vanliga sättet att dö på är att dö i en olycka eller plötslig sjukdom eller våld förstås, för de blir kvar. Så ja, hur påverkar det vår förhållande till döden? Du sa att om du inte kan välja att dö så då skulle du aldrig ta det. Vad var det du tänkte på där?
Det är ju säkert ett annat program, men det där... Det är jätteintressant att när man frågar människor att skulle du vilja leva för evigt, så väldigt många svarar genast. Och väldigt många svarar ja förstås, och väldigt många svarar nej, aldrig någonsin. Men jag tror att det går hemskt stor sen, jag skulle absolut inte vilja leva för evigt. Liksom jag skulle bli så trött på mig själv, jag vet det, att nej. Men om man nu skulle ge det här pillret, så skulle det finnas tillräckligt många människor, och kanske då de mest på något sätt själv nöjda eller centrerade, som skulle välja att inte dö.
Mm.
Så vi skulle få en väldigt annorlunda befolkningsstruktur och befolkningsprognos här.
Precis.
Vi skulle måste göra om alla våra beräkningar. Och till exempel då ekologiskt skulle det vara en total katastrof.
Mm.
För att vi utgår ju nu från då hela tiden att det föds ju allt fler barn, inte bara i Finland men i hela världen. Och så där på det stora hela är det en bra grej, för att just inom 100 år så kommer världens befolkning enligt nuvarande prognoser att börja minska. Och det är ju jättebra för vårt liksom fotavtryck. Så det där, ditt piller borde inte komma väldigt snart. Men om ditt piller skulle komma nu och många skulle ta det, så då skulle vi skulle få en evigt expanderande befolkning. Eftersom jag tror att ganska få skulle välja att dö. Åtminstone förrän de har fyllt något. Inte vet jag. Så där 200,
ja, precis.
300. Så...
Så någon form av befolkningskontroll, kanske alla Kina, skulle behövas för att vi inte skulle gå under i, begravas igen under en hög av människor?
Jo, så hur skulle vi göra det? Alltså det är, så på det sättet tror jag faktiskt att det där bildet inte skulle släppas, till exempel. Så antagligen skulle det bli så att, man tänker nu på Kina till exempel, så de skulle antagligen släppa det till... de styrande och eliten i hemlighet och sen inte resten. För du vill inte att alla lever jättelänge.
Just det.
Du vill inte att alla ser bra ut heller.
Nej.
Apropå. Så det där... Ja, men okej, du hade det här att det var gratis och demokratiskt. Nej, och sådär jättesådär liksom nordisk välfärdsstat går in för evig ungdom. Ja.
Men det är kanske just inte... Det är i sin tur inte förenligt med jordens gränser.
Mm, mm.
Det stämmer.
Mm.
Mm. Det blev alldeles för komplext det här.
Ja, ja, du var så här, det här är den trevliga uppfinningen.
Ja, nej, det men, var kanske med lite glimt.
Sen en väldigt intressant grej är ju det här att skulle då könscellerna fortfarande åldras eller inte? Mm. Att en kvinnas, ingen har ju kunnat liksom tills vidare hindra äggcellerna från att åldras. De föds ju med då ett flickbarn och är färdiga när hon föds. Och sen tydligen på grund av många ganska sådana här liksom, av individen oberoende faktorer så är det bara så att menopausen börjar när den börjar. Det finns liksom vissa variationer mellan just beroende på livsstil och lite etnisk grupp och så här. Men det är liksom några år.
Mm, just det.
Kring 50-55. Nå, så skulle du då ha massa, skulle det ändå hända eller inte?
Just det.
Att just nu är den stora liksom kvinnliga utseende handlar ju hemskt mycket om den här liksom kampen om att se fruktbar ut. Om det är liksom så ungdom och fertilitet för kvinnan är samma sak. Ungdom och fruktsamhet.
Mm.
Så skulle du då ha sen liksom 100-åringar som absolut inte kan få barn men som ser ut som 30-åringar. Och vad skulle männen göra då? Det skulle nog vara ett sånt där intressant urfall.
liksom.
Och skulle de berätta hur gamla de är?
Det var ju
men det skulle ändra hela det här sexuella urvalet totalt.
Ja, just det. Kunde ju eventuellt lösas på något sätt med att man fryser ner ägg eller jag vet inte.
Ja, det är ju en sak som jag läste just nu, hade just kommit en ny metod, alltså det här är då helt sant, var man alltså att man kan frysa ner sina ägg, så det finns ju redan nu. Ju tidigare du fryser så desto bättre, och sen kan du använda dem då när du är typ 40 eller till och med äldre.
Ja.
I teorin så kan en 70-åring föda om då kroppen klarar av graviditeten. Men det här nu kommer en metod var man opererar bort en bit av äggstockarna och fryser ner den. Och så sätter de in äggstockarna på en då äldre kvinna och liksom hindrar hennes klimakterium egentligen med det. För att har du en fungerande äggstock så är det ju per definition inte i menopausen, för menopausen då att du inte mer har ägglossning. Så det här har hänt nu och det hade varit jättestort då, intresse genast.
Mm.
Fast det är då en ganska invasiv metod förstås, för du måste göra den här operationen som aldrig är riskfri och sådär. Så ja, jag tror att de här 80-åringarna säkert skulle då operera bort. Eller, man kan tänka sig värre grejer också. Om de tar ungt blod så kanske de vill ta unga äggstockar någonstans ifrån. Men jag tror en hemskt stor fråga där skulle vara att är det liksom det här yttre som inte åldras eller i vilken mån är det också det inre och hur hänger det ihop med det liksom det själsliga? Det är också att hur tolkar vi varandra? Att vi placerar ju liksom, du placerar väldigt snabbt in en människa liksom på basen av vissa grejer och det är då kön, hudfärg, ålder. Att liksom du till exempel om du helt missar någons ålder så blir du så liksom förvånad att oj, jag liksom räknar som fel.
Ja.
Och du gör det helt, alltså inte du, utan alla, ja. Vi gör det helt automatiskt. För det är en sak som är viktig att veta. På samma sak som fysisk styrka, en sån som vi liksom ofta sådär omedvetet värderar. Liksom.
Ja. Och frågan är ju om någon skulle alltså just om vilken generation man tillhör till exempel skulle spela en roll. Att om det är så att jag en 30-åring som är 30, har fötts för 30 år sedan och en fysisk 30-åring som har fötts för 80 år sedan ser likadana ut, känner sig likadant fysiskt.
Ja, det så. Där är jätteintressant. Ja, ja. Just det. No,
nej, men så, du, ja. Ja, fortsätt bara. Så är de då, i vilken grad är de i... I vilken grad hör de ens till olika generationer då?
Ja.
Men jag kan kasta in här alltså den här kända det här bok- och filmserien Twilight. Så där är det då i centrum en romans mellan Edward som är vampyr och Bella. Och Bella är 17 och Edward ser också ut som 17 men är ungefär 90. Mm. Men jag tycker det är intressant att det här är uppfattar jag också som helt mer eller mindre helt oproblematiskt att de passar ihop eftersom han fysiskt är i samma ålder som hon.
Ja, det är intressant. Så det är ju faktiskt nu att det är ju egentligen då det där ett brott som han gör.
Ja, precis.
Det är ju pedofili enligt lagen.
Mm. Just det, för man är 17. Inte 17 är man inte byggsmyndig i USA.
Han är 90.
Just det. I Finland skulle det inte vara ett brott.
Mm.
Ja, men
nu måste vi me too, Twilight.
Ja, det finns det säkert många orsaker att göra. Men du lyste upp här medan jag pratade om generationsfrågan. Vad var det du tänkte då?
Nej, jag tycker det är jätteintressant också för att, och sen tänk att på något sätt tycker jag att din regel skulle man nog kunna säga att ingen får talbilderna för det är kanske då 24 skulle jag säga, när den fysiska mognaden har kommit. För annars blir det så virrigt.
Ja.
Till den här nordiska demografiska hjälpen. Alla får den och gratis, men du måste vara 24. Nåja. Men då skulle vi ändå ha det här problemet att för de flesta människor så är den här perioden liksom sen ungdom, tidig vuxendom, liksom kring 20 år, och då är våra samhällen kanske lite utdraget, sådär 20, 24, 25, 26. Det du liksom det du går i skolan med de sista åren, och det du studerar med eller börjar jobba med. Så det är liksom det är en grupp som sociologer då kallar ofta för din liksom, dina formativa år och den grupp som formar dig.
Ja.
Och det är ofta där du får dina närmaste vänner, de som liksom påverkar din livssyn, dina värderingar, din, vet du, den musik ni lyssnar på då. Att när jag nu, när man kör och förtvilat försöker hitta någon radiokanal som man kan lyssna på, och så kommer man till någon som att men det här var ju jättebra musik. Och sen inser man just att det är just då för de som nu är så där 50-åringar, och så spelar de då hittarna från 80-talet.
Ja, precis.
För det var våra formativa år. Och det liksom, man kan ungefär minnas att det var då när vi for till den där festen. Då, och, så där. Att, och jag vet att, liksom, att det är då inte jag, utan det är hela min generation. Så just sån här som musiksmak, vissa händelser som kan hända då, historiska händelser. Om du var 20 när Berlinmuren föll, så är det en helt annan sak än att du var 60.
Ja.
I dagens samhälle.
Precis.
Och sen då att du har den här ja, så dels liksom den här, de här vissa människorna i ditt eget liv, dina närmaste vänner, ofta din då, dina sexpartners, din hustru eller man som kommer från den gruppen. Så du har den nära gruppen i ditt liv som ofta är av ungefär samma ålder. Och sen har du den större generationen, liksom, kanske sån här just att vi som då lyssna på den här typens musik och vi som tittar på de här filmerna. Och liksom. Naja, så det här, att vad gör du med den här faktoren om sen alla ser likadana ut? Mm. Att min gissning skulle vara att det ändå, i synnerhet om du måste vara 24 förrän du kan bromsa det, så att det ändå skulle bli på något sätt att liksom den här riktiga, eller åldersmässiga då, generationen.
Okay.
Men jag vet inte, för det skulle nog vara hemskt svårt om du sen är där och festar och du är 22 och så är där massa som ser ut som 26, men det är egentligen 60.
Ja.
Och sen, att min gissning skulle vara att de skulle försöka hitta på sätt att den här festen är sen för liksom. För att det är lite att göra sin egen grej. Att hur kan du göra din egen grej om du inte vet? Om du får alla de här som har varit med och vet hur det ska göras och kommer berätta om sina, hur det var för.
Ja, precis.
Det är det mest irriterande som finns. Va?
Ja, absolut.
Ja, att liksom.
Ja.
Mm. Jag tycker lite synd om ungdomen. Jag tycker liksom att, ja, att alla som är plus 30 tycker det är roligt, och alla som är under 30 skulle tala varit nej i helvete.
Ja, men det kunde kanske vara tvärtom också, att de som är 25 för 30:e året i rad ständigt försöker lära sig att vara 25, så som, med de som är de färska 25-åringarna.
Ja, exakt.
Ja. Men att undervisningen går sig i andra riktningen, att de nya yngre lär de gamla yngre.
Ja. Men hur kan de göra något nytt om hur kan de göra revolt
ja,
mot vuxengenerationen? Det blir lite det vi kommer till.
Att det blir svårt.
Det blir jättesvårt.
Historien tar slut. Historien upphör. Revolternas tid är förbi.
Ja,
alla festar tillsammans för evigt.
Mode och det är också inte, eller skulle det vara så, eller skulle det ändå vara så att du har en sån grupp 25-åringar eller 30-åringar, 35-åringar som liksom sen, att du har de här 35-åringarna som är liksom ändå har sådär att 90-talet var nog rätta klädmode, och sen är de här som heter så att nej, 00-talet var, och vet du, att håller de ändå fast vid någon sorts egna tidsmässiga markörer.
Ja, och om vi tänker oss nu att det här är någonting som kan fortgå obestämd tid.
Ja, det
kan hända att det finns först finns det den här att man håller fast vid sin generations sin kulturella generationsidentitet, men sen efter 40 år så kanske det börjar kännas mindre relevant och det liksom uppstår många.
På, ja, det som skulle vara roligt, man kunde också göra så här att nu har jag varit 30-20 år, så nu tar jag, nu låter det om de där pillerna då inte skulle, vet du, genast få det att gå till din då riktiga biologiska ålder, utan om du skulle kunna ta så ett halvt piller så skulle du plötsligt vara 35.
Mm.
Så skulle du kunna vara 35 i 20 år.
Ja.
För det skulle nog egentligen vara ganska tilltalande. Vet du, sådär att du kunde liksom glida sådär långsamt lite framåt.
Mm.
Liksom uppgradera, eller nedgradera.
Ja.
Vad man nu ser det.
Naja. Men en sak som jag skulle börja se väldigt annorlunda ut är familjekonstellationer. Jag tänker nu så när ett barn växer upp så åldras, eller blir barnets föräldrar äldre och åldras i liksom jämnt takt med barnen och det här. Och sen så föräldrarna åldras medan barnen växer upp och sen så åldras man parallellt. Mm. Men här så om vi då har föräldrar som är fixerade vid sin då idealålder och barnen stadigt närmar sig föräldrarnas fysiska ålder och sen stannar vid det strecket. Har du några tankar om vad skulle det betyda för en familj? Nu, det här behöver ju inte betyda att alla i hela samhället gör så. Vi kan bara tänka att vi har det här visat sig nu elitgruppen som har det här valet och kan göra det. Vad händer?
Alltså nu är jag själv ganska nog just nu förtjust i de här medicinska framstegen, men alltså det är inte så där att allt naturligt är alltid bra. Men jag tror att en ganska viktig dynamik är den här att först fostra föräldrarna dig och du växer upp till, och sen är ni liksom i dagens samhälle då vuxna en tid tillsammans, men sen sker den här liksom skiftningen där dina föräldrar börjar åldras och du själv når allt mognande ålder och då kanske också sen har egna barn. Så den här generationens liksom några vågor kanske och dynamik som är ganska liksom stark när man upplever den, som man så talar om, att hur det känns att till exempel plötsligt vårda en dement förälder och liksom verkligen känna hur det har svängt helt om. Mm. Att du vet att den här, min mamma vårdade mig när jag var helt försvarslös, nu vårdade henne. Allt det här. Så det här skulle försvinna.
Ja.
Det skulle försvinna i förhållande till vård och ansvar, men också en sån här liksom på något sätt mognads. Så jo, jag tror vi skulle ha väldigt svårt att föreställa oss det. Och det skulle det säkert, kanske man skulle vänja sig väldigt snabbt. Men just att vad betyder det? Betyder det sen att du tävlar med dina barn liksom om samma, till exempel då partners på marknaden? Det är också den här parbildningsmarknaden blir ju väldigt konstig när alla är i då ganska idealålder. Att plötsligt liksom blir mumma tunnle och no, tonnar gymnasiedisco är liksom samma.
Ja, nej, med det här med omvårdnaden av äldre som faller bort, att svårt att säga att det inte skulle innebära att en, liksom, familjesammanhållningen på något sätt, åtminstone måste den bli helt annorlunda.
Men att, ja, och sen om de då inte dör så är vi ju det här som vi redan nu har, att du är ju nu redan ofta genomsnitt ganska gammal när du ärver dina föräldrar, så hela det här med att liksom, och sen just nu har vi det här att också våra föräldrar tenderar att vara, har klarat liksom på det stora hela, ha mera tillgångar än vad de yngre generationen någonsin kommer att få. Så på ett sätt skulle det vara väldigt vettigt för dem att få de där pengarna, men de får ju dem inte för att vi lever allt längre. Så att den här dynamiken skulle ställas på sin spets. Att det inte bara så här att din mamma och pappa ser minst lika bra ut som du,
ja,
och vet rika mera, utan du får aldrig ärva dem. Liksom, ja, ja. Alltså så här pågår det i de följande 300 åren. Alltså.
Ja, sen kommer knivarna fram.
Och jag menar ju inte, alltså det här är ju inte, det är ju inte så att barn går omkring och väntar att deras föräldrar ska dö, men liksom när vi tänker på den här generationens, liksom den här, så är det egentligen en ganska viktig process som har att göra med hemskt mycket. Också med den stora skuldsättningen som då de här yngre generationerna har just nu med bostäder och så vidare. För att, ja. Och vad skulle hända i det brittiska kungahuset? Liksom. Och så tänker jag att sen har vi inte liksom föräldrar och barn, utan vi är föräldrar och barn och mor- och farföräldrar och deras föräldrar och alla. Men det skulle vara ganska roligt. Nu skulle julbordet vara lite annorlunda. Alla är unga och då ganska pigga.
Sen så uppstår här ju också möjlighet att ett barn väljer att inte ta behandlingen och så kan man bli äldre än sina föräldrar dessutom.
Just det, som här, där kan de revoltera.
Ja, just det.
Ja, det skulle de säkert göra sådär. Jag vill inte göra som ni. Jag måste nog säga en sak, att för det är det som vi också på ett sätt nu än lever i, att det som jag nog tycker är ganska skrämmande med den här nuvarande befolkningsutvecklingen är den att i demokratier så är de unga i minoritet. Att om de 45 plus vill en sak som 20-45-åringarna inte vill, och ta nu till exempel att inte göra snabba åtgärder i klimatfrågan som åtminstone i vissa länder går just så enligt ålder, eller lämna EU i Storbritannien, så vinner de äldre.
Ja.
Nå, och med den här ditt magiska piller, om vi då antar att de flesta då inte skulle dö när de är 80 för att de ser så bra ut och de orkar och allt känns liksom tjosan hejsan, så skulle de ju ändå ha sin mognad och sina värderingar och inte bara sin musiksmak utan sina liksom politiska prioriteringar. Så i värsta fall så skulle du då sitta där, du är 25 och du sitter där med din mamma och mormor och mormors mor och mormors mormors mor. Och det är då liksom de här tre äldre generationer vars värderingar, för de får ju rösta, avgör vad som händer i ditt land. Så jag vet inte, det skulle helt givet vara den mormors mors mor, men det är nog inte jättetrevligt att vara den 20-åringen, är det? Är det lite obehagligt?
Ja. Det är lite obehagligt, ja. Baby boomers.
Kanske man skulle sätta någon sån där att ni får ha det här, men när ni är 120 så måste ni dö. Liksom att då skulle det kanske kunna funka, för att annars är vi nog liksom ekologiskt
så länge det är de äldre, så länge det är de äldre som har majoriteten får bestämma om
det. Ja, just det, så går det.
Knappast att bestämma det.
Bort, rösträtten bort. Hej, när du börjar ta piller så förlorar du din rösträtt. Där har vi det.
Men det var en bra.
Det var jättebra.
Men samtidigt ifall det är så att också de här baby boomers kommer att leva längre, så då kanske de börjar bry sig om klimatet. Eftersom det här...
Ja!
Mitt i alltså spelar det en roll hur det ser ut om 50 år.
Mitt i alltså har det någonting att förlora. Ja. Men egentligen så tror jag inte det, utan jag tror det handlar om just den här, när vi talar om de här formativa åren och det som du då tyckte var viktigt. Jag tror det är en ganska grundläggande värdering att vad du liksom ser, vad du är van att se vi som samhällsproblem. Och, i synnerhet för de allra flesta som nu inte följer massor med politik och vetenskap. Så det är liksom vissa grejer som är viktiga, vissa värderingar. Och de sitter ganska... Liksom, att så här gjorde vi då, så här lärde jag mig att göra, så här lärde jag mig i skolan. Och att jag tror inte du ändrar på det väldigt snabbt, nödvändigtvis.
Ja.
Men svårt att säga. Det där ska vara intressant att se, vi vet inte.
Det ska vara intressant att se, men samtidigt så finns det väl också en när man blir äldre så en så här, alltså att när man är mellan sena tonåren och en bit upp i 20-årsåldern en högre tendens till att vara liksom politiskt aktiv i olika grupperingar sånt här, som sen liksom ofta försvinner när man blir äldre, att på det sättet så värderingarna kanske
Jo, liksom alltså absolut, att du ofta liksom, du är radikalare och öppnare för nya intryck. Och det är en svår fråga, att är det att ändrar vi oss för att ändrar vi oss för att kroppen ändrar sig? Nej, man ändrar sig nog mer för att liksom erfarenhet och... Nej, jag ser en sak som jag kan tänka på som är jätteintressant, som är luktsinne. Det är ett tecken på att du snart dör ofta, att luktsinne försvinner. När vi talar om det här som händer just då i dagens, så som det ser ut nu när du är väldigt hög ålder. Och sen mellan då i synnerhet kvinnor när de kommer in i puberteten eller som fruktsammast, är de otroligt känsliga för lukter ofta, för det har att göra med de möjliga skador till ett möjligt foster, så liksom att det varierar med också med ålder, att hur du känner lukter, hur du uppfattar dofter och lukta. Så det skulle vara jättestämt med den nya kroppen, eller syn är förstås en annan. Att vi antar ju då att med den här din nya kropp så skulle antagligen luktsinne hållas ganska samma som i den ålder du är och synen. Och det skulle sen påverka förstås hur du upplever världen. Så kanske just minska den här avtrubbningen och liksom hålla, ge oss fräschare intryck. Yeah. Så kanske vi då med det här skulle klara lite mer så här. Ja, att nu påverkar det ju hemskt mycket hur vi liksom, så att om vi ska ha minne, lukt, syn, smak lika starka, så skulle vi kanske också då vara liksom lite öppnare för uppdaterade politiska värderingar. Så. Spekulerar jag nu. Ja.
Jag kan hända att åldrande är en sån här grå dimma som sänker sig över alla sinnen.
Jag kan nu leda det här forskningsinstitutet kring det magiska pillret, för det här är nog väldigt intressant.
En en väldigt, tycker jag, för liksom livskurvan avgörande omständighet som skulle ändra sig. Jag tänker mig att val, alltså livsval överlag, skulle få en mycket mindre betydelse. Alltså, om det är så att jag kan förbli ung utan att det finns någon tidsgräns på det. Så då kan jag ju till exempel göra hur många karriärer som helst.
Ja, just det.
Jag kan ha hur många långa äktenskap som helst. Att det här, ingenting är liksom avgörande, ingenting bestämmer hur mitt liv... Jag tar inte steg som sen bestämmer hur mitt liv kommer att formas, för att livet kan formas om och om igen. Och det här tänker jag att det... om vi går tillbaka till en fråga om dödlighet. Mm. Att det här tänker jag att är det, varför dödligheten är viktig för mig som människa. Att jag vet att jag kommer att dö, att mitt liv har en icke obegränsad tid. Att jag gör val som bestämmer hur det blir i mitt liv, och jag kan inte göra om de valen.
Men det som ju blir helt sjukt med den här inkomstfördelningen. Mm. Att om du har jobbat i 500 år så är du ju ganska välbeställd. Jämfört med de som just kommer ut på arbetsmarknaden. Så nu är vi igen i det här hemska. Att din mormors mormors mor, eller att när du som 26-åring går ut så lika snygg och så där 30 gånger rikare.
Mm.
Att skulle vi då måste säga att om du tar piller så får du inte heller någon lön. Nej, men alltså de hinner ju betala sitt bostadslån. Liksom. Nej, men alltså de hinner ju liksom du säger.
Ja, precis.
Att du kan jobba 100 år, betala bostadslånet med råga, och sen kan du sluta jobba.
Mm.
Träna ännu mer i din fantastiska kropp. Och liksom, jag menar att sen... Jo, jag vet inte vad ekonomerna skulle tycka om det här. För att det är sant att liksom allt det som vi tänker oss, att typ liksom ett livsverke skulle bli helt annorlunda. Och sen i och med äktenskap, så det skulle vara väldigt... vem skulle våga gifta sig längre för att...
Ja, men att det är ju nu så att gifta sig... Menar, det är ju, äktenskap kan man avsluta med att skriva under ett papper, så vad spelar det för roll? Varför ska man inte gifta sig? Man kan gifta sig om och om igen.
Men det där är inte alls sant. De flesta äktenskap slutar fortfarande med att den andra dör.
Just det.
Att det kunde vara så som du säger, men att de flesta äktenskap, så i synnerhet om du gifter dig, så de håller nog tills döden.
Okay.
Skiljer er åt. Kanske det skulle bli sån här, just att ska vi nu sluta ta bilder tillsammans.
Just det.
Det är nog en sak som stör mig massor när det kom den här HBO-filmatiseringen av Philip Pullman. Vad de hade på det stora hela gjort rollerna väl. Det är då en här liksom parallell verklighet, men där finns häxor, och där finns en häxa som faktiskt finns, finländsk.
Mm.
Serafina Pekkala, och hon är då flera sekel gammal och har haft en romans med en dödlig man. Och de hade gjort just henne till någon sån här... liksom, just 26-åring. Och en som liksom såg ut som en 26-åring, betedde sig som en 26-åring. Och jag liksom, det störde mig. Att det är nog också så där att om du säger hur gammal du är, att om du är 600 år så måste du ha någon sorts sån här lite mera pondus. Vet du? Att liksom, ja. Att, ja.
Väl.
Väl, ja. No.
Ja, men det beror på...
Men det har liksom att göra med det här, att hur mycket den här erfarenheten syns.
Ja, det är klart. Men sen också vad erfarenhet är. För jag tänker mig att just vuxenhet det i hög grad handlar om en medvetenhet om livets ändlighet. Alltså att bli vuxen, tänker jag, att innebär att nu förstår jag att de val jag gör är avgörande.
Jo, jag var helt chockad att du sa det där, för jag förstod det så där för kanske ett halvt år sedan. Så att när du har nu nog jättevuxen. Vad är det där nu kriteriet? När förstod du det?
Väl förhållandevis kanske nyligen då, när jag var kanske 30.
30? Men det är nog ganska moget av dig. Jag tror tyvärr nog att många inte... Men, eller så har du inte insett hur ändliga...
Nej, det är just det. Jag kanske bara tror att det är
det. Ja, men ja, alltså man skulle ha då en möjlighet att du skulle kunna bli olympisk. Tänk på idrottstävlingar, där har vi en annan. Att du tränar mot någon som har tränat i 300 år. Liksom, i samma...
Nej, det
blir värre. Ja, precis. Att det, på något sätt blir allt det här blir väldigt orättvist. För det är så där att du har tiden... Du har bara det plus som du får av att leva längre, eller vad? Men det liksom blir inga spår i din kropp.
Mm.
Är det inte att Usain Bolt skulle tävla i evigheter och aldrig åldras och alltid bara bli bättre. För det blir ju ändå också bättre av att träna.
Så hur vi än vänder på det här nu, så det här pilre, graalpilre, så det är det här det leder till en total ojämlikhet där de som växer upp till att bli evigt unga för evigt kommer att vara på något sätt en lägre klass. Det är det vi kommer fram till. Det var kontenta.
Kanske lite, och sen tror jag nog faktiskt att om vi nu går så här till sin spets och ändrar det här till det här dystopiprogrammet, jag tror att om det här skulle hända så skulle till slut det här då egentligen äldre generationerna bara börja kannibalisera på de yngre. Jag tror att sen när det kommer de här vissa sakerna som du då inte får, som färska äggstockar och färskt blod, så sen har du sådana några 15-åringar där som inte har någonting att säga till dem. Så det där, så då skulle det vara så här.
Okay.
Jag tror att det skulle gå riktigt, riktigt illa faktiskt för de här.
Och kommer vi knyta tillbaka till vad vi började med Silicon Valley, där de tar och injicerar ungt blod. Så.
Ja. Där var vi.
Där var vi, där dit kom vi. Det här med den det här. Det blev inte så ljust som jag utlovade i början, men det här det är jag bara nöjd med, för det här är inte en framtid som jag kan väl avslöja nu att inte jag heller vill se den här framtiden ske. Tusen tack, Anna Rotkirk.
Tack, Viktor.
Jag heter, ja, nej, du presenterar mig, det var det.
Tack, Viktor Granö.
Tack för det. Och du som har lyssnat, tack för att du har lyssnat. Du kan gå rakt vidare till nästa avsnitt, alltså del 2. Och i den världen som vi där föreställer oss, så finns det inte bara människor utan också konstgjorda intelligenser.